Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då en dag stod jag på Arlanda med två väskor och ringde Niklas och sa, då så, du, nu är jag här, vad ska vi göra?
Är det sant?
Ja, alltså jo, jag tror han räknade inte faktiskt med att det kommer, men det funkade bra, vi är gifta nu och har barn, så
det är fan vad roligt, jag är här nu. Jaha, så där hörni. Varmt välkomna till Träning och Fika-podden med mig, Fredrik Eriksson. Och hörni, idag är det faktiskt så att det är påsk och jag är på Mallorca och livet är toppen. Jag har precis varit och cyklat en lång runda i härligt väder, ja, plus 20 grader i shorts och jag är både trött och väldigt lycklig. Så idag känns det extra kul för mig att välkomna er till ett poddavsnitt som bara handlar om frän, coolt, svinhäftigt äventyr. Och då har jag såklart med mig Louise. Men hörni, buckle up för nu kör vi igång. Varmt, varmt, varmt välkomna.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi!
Där har vi kickstarten på dagens poddavsnitt. Och idag så säger vi varmt välkomna till min kära Loisan. Loisan, det är bara jag som kallar dig för Loisan. Det tycker jag är så jävla roligt. Hur mår du?
Men jag mår bra! Och tack för att du kallar mig Loisan. Det är så fint, Fredrik. De flesta kallar mig Louise eller Lollo. Men ja, man vet att det är du när du säger Loisan. Jag mår bra. Det är påsk. Eller påsken är på väg att ta slut. Det har varit fantastiskt fint här uppe. Riktig vårvinter, härligt. Långa turer på fjället.
När du säger här uppe, vad menar du då?
Jag menar hemma hos mig i Funäsfjällen där jag bor.
Så det är strålande sol och toppen.
Ja, men det har varit det hela påsken. Nu har det faktiskt blivit lite mulet och lite sämre så här efter påskdagarna. Men vi har haft riktigt, riktigt fint. Blå himmel, i princip vindstilla. Vi har gjort långa både toppturer och turskidsturer och bara varit ute och hängt och grillat och besökt kompisar runt om i fjällvärlden. Mycket härligt, eller fjällvärlden, alltså runt om här där jag bor.
Får du med dig barn ut på sånt där? Du har ju ett gäng.
Mm, ibland så. Den äldsta han jobbar mest, men vi har hunnit med att åka lite skidor i backen. Mellankillen, han har faktiskt varit lite sjuk, så han har inte åkt så mycket skidor med mig. Och min yngsta, hon hänger på ibland, men det är mycket kompisar nu när man precis ska bli tonåring. Så att det är inte så mycket som när de var mindre.
Nej, jag får ju också här cykla själv. Jag åker både cykla och rullskida på Mallorca nu. Det är så här fint väder och det är fantastiskt. Men det blir ofta jag har lite kompisar och polare och sådär. Elisabeth har ju skadat knät, så hon var faktiskt, hon brukar följa med och cykla ibland. Vi brukar ta en cykelsväng i bergen här och så ta en fika. Apropå fika du, Louise. Ja, jag försöker alltid undra om du är rätt om det kommer överraska mig med något gott kaffe. Men det kommer du alltså inte göra.
Nej, men jag har faktiskt druckit kaffe i morse lite grann. Så snart så kommer jag dricka kaffe även i podden.
Vad dricker du då?
Men jag är inte så kaffe, alltså jag är inte så kaffekinkig, så att jag tar det sonen som jobbar när han har gått upp och gjort kaffe, om det finns en skvätt kvar i termosen så dricker jag det med havremjölk, sen barista havremjölk. Ja. Men nästa gång vi ses då ska du få bjuda på riktigt gott kaffe.
Ja. Då ska jag göra med all kärlek som jag kan så att du känner att det verkligen är gjort med stort hjärta. Här på Mallorca så dricker man ju oftast sån här, de har ju inte vanligt bryggkaffe, de har ju sån här espresso med olika varianter och så får man ta sån och så blandar de i vatten och så blir det americano. Och det är ju där man får dricka här. Men det är också ganska gott, men det är ju inte lika gott som vanligt bryggkaffe hemma tycker jag. Liksom. Ibland kan man få tag i filtered coffee, då det är riktigt gott. Så. Men annars är det väl hyfsat gott tycker jag. Jag är inte så här kaffe. Däremot så fick jag ju tag i en sån otrolig bulle som de hade gjort här på Palma Bread som det heter. Och då, där hade de tagit då en croissant och stoppat i lite, ja, någon härlig gegga som var lite äpple och marsipan typ inuti. Och sen hade de klätt den här bullen med mandel och honung och... alltså, så jag vecklade upp den på min Insta här i veckan så, och den delar jag Lisa på, den är så jävla god. Så, tur att inte man äter den varje dag, eller ja, det gör jag nästan, men hur som helst.
Det låter ju som en hel måltid det där.
Ja, fasen alltså, riktigt gott. Men du, vet du vad? Dessutom är det svenskar som äger kaféet här, så det är liksom jättebra råvaror och toppen. Så att jag är så glad. Jag brukar slinka förbi där typ varje dag. Det gör man inte. För att kännas lite svensk här var. Och du, apropå det tänkte jag faktiskt, vet du vad? Apropå att vara svensk. Vi har ju med oss en tjeckiska idag som vi ska prata med.
Stämmer det?
Eller hur?
Simona är med oss idag.
Ja, och vi ska bjuda in Simona här snart och lyssna på henne och prata med henne idag lite grann om både hennes äventyr. Vi ska prata med henne om och hur det är i Tjeckien och äventyr och så vidare. Så det kommer bli väldigt, väldigt spännande faktiskt. Med det sagt då, Loisan, då kickar vi igång.
Det gör vi.
Jaha, så där. Då har vi fått med oss Simona. Hör du Simona, varmt, varmt välkommen till vår lilla mysiga äventyrsstudio som jag och Louise har satt upp tillsammans med dig och vi ska prata med dig nu och det ska bli så roligt. Varmt välkommen, hur mår du Simona?
Stort tack och tack att jag fick vara med. Jag mår utmärkt. Jag är i fjällen. Jag var också mycket nu under påsk. På äventyr med topptur och lite sån turskidor. Så livet är bara perfekt.
Mm. Vart är du, sa du? I fjällen?
Jo, jag är i Åre, eller lite, alltså halvtimme från Åre. Vi har en litet hus här, så vi njuter varje minut här. Så Åre är Jämtland.
Härligt. Hörru du, kan inte du både berätta vad du heter och vart du kommer ifrån och vad du har för familj och barn? Alltså berätta lite grann för oss som inte kan så mycket, Simona.
Ja, självklart.
Vem är du?
Ja. Så mitt namn är Simona. Jag kommer från Tjeckien. Har bott i Sverige, nu blir det 12 år. Jag kommer från en pytteliten byn i den tjeckiska bergen som heter Beskydy. Och de ligger i östsidan av Tjeckien, nära Slovakien och Polen. Och jag är uppväxt i utomhus. Alltså vi har lekt ute och sprang i skogen och bergen och så från när jag var född. Så friluftsliv är jättemycket alltså nära till mitt hjärta. Men sen träffade jag min man i Schweiz när jag åkte skidor. Och han var självklart svensk. Så han har tagit mig till Sverige. Så Sverige var aldrig på min lista. Jag trodde jag kommer att bo i Schweiz eftersom jag älskar så mycket bergen och åka alltså alpin och skidor och toppturer. Men kärlek faktiskt tog mig till Sverige och jag ångrar mig inte. Det var det bästa som kunde ha hänt till mig. Och då började jag mitt nya liv här i Sverige och faktiskt förstod att Sverige är så cool land.
Men nu har ni, Simona, familj också.
Ja, precis. Jag har ett litet barn, en dotter som är 15 månader. Så det var en stor omställning för mig att bli mamma. Jag tycker att det är den största äventyr i mitt liv faktiskt. Och man måste räkna med allt och ingenting.
Nu, Simona, sitter du med två garvade föräldrar här, Moise och Fredrik Eriksson. Vi har ju, vi förstår och kan och vet vart, både vad som kommer och väntar och hur det har varit. Vi är väldigt imponerade och tycker att det är fantastiskt kul för dig såklart. Eller hur, Louise?
100% så. Jag sa ju precis att mina ungar, de hänger inte med så längre ut. Och jag är nästan avundsjuk på, eller jag är inte nästan, jag är avundsjuk på dig, Simona. För ibland tänker jag så här... Tänk om man fick göra om den här resan och veta vad man vet nu. Tänk vad mycket mer jag skulle ha fått mina ungar att vara ute då. Tänk om de faktiskt skulle uppskatta det lite mer än vad de gör idag. Nu vill de mest vara i stan och spela datorspel eller åtminstone vara inomhus. Så att, ja, njut medan du kan, tvinga barn att följa med ut.
Ja, det är fantastiskt att se. Alltså, hon har trivs alltså i alltså att vara ute. Vi har precis lekt i snön och alltså åkt pulka och hon tycker det är jättekul. Så jag hoppas att hon kommer uppskatta det också när hon blir äldre.
Men du, Simona, vad heter det? Vart bor du någonstans i vanliga fall förutom du ute i fjällstugan?
Så jag bor i Stockholm, i Solna. Då var det lättast för mig när jag flyttade till Sverige. Då var det lättast för mig att hitta jobb. Alltså när man flyttar i Sverige pratar inte svenska. Det är lite jobbigt att få jobb. Så vi flyttade till Stockholm. Min man är från Sundsvall. Och vi kände att nej, Sundsvall är inte den stan som vi vill bo i. Då flyttade vi till Stockholm. Och vi trivs där. Men vad jag saknar är fjällen faktiskt och bergen. Så vi är mycket i vår stuga i Åre. Och pandemin självklart hjälpte till. Då jag flyttade hit och bara bodde här.
Men du, vad jobbar du med? Vad har du för bakgrund liksom, både inom äventyr och jobbmässigt? Berätta lite grann så vi kan mappa in det lite.
Ja, så jag är jurist alltså från början. Jag jobbade med juridik i Tjeckien. Och när jag flyttade till Sverige då var det lite jobbigt att få jobb inom juridik då man måste plugga igen svensk lag och allt göra om och jag kände att nu är jag lite gammal för det och jag faktiskt vill inte jobba som en alltså bolagjurist eller någon advokat. Men fortfarande jag tycker att det är spännande att gräva i regler och lagar och så vidare. Då jag hittade en jobb inom regulatory compliance och det är mycket om produkt compliance, säkerhet och vilka krav man måste uppfylla för att sälja produkterna mest i Europa och alla länder i världen. Så det är mycket spännande jobb som ändras hela tiden och man måste också läsa mycket regler och lagar och sånt.
Okej. Okay. Men det är läkemedel just nu då, eller?
Nej, jag jobbar inom kosmetiska området. Men också med accessoarer. Alltså där de, alltså det heter soft goods och hard goods. Så det kan bli allt från, från kläder till solglasögon och så vidare. Så det är massor, nästan det som helst.
Perfekt. Du kör och kollar av säkerheten och föreskrifterna för våra ryggsäckar och skidor och sånt där. Ja. Det känns ju bra, du Louise.
Det känns bra, absolut. Tryggt.
Kan bli så, ja.
Ja, men vad härligt då. Sen är det ju så också, Simona, att en av anledningarna att vi vill ha med dig här, förutom att du är en härlig tjej, det är ju att du kommer från Tjeckien, men också att du har gått Adventure Academy tillsammans med mig och Louise för ett par år sedan. Och då gjorde du ett fantastiskt härligt äventyr som vi tänkte försöka djupdyka lite grann i. Eller hur?
Det skulle jag tycka var väldigt spännande. Jag minns ju när du gav dig av på ditt stora äventyr. Och vi har ju folk eller elever på Adventure Academy som gör större och mindre äventyr. Och ditt var faktiskt ett riktigt stort äventyr. Vill du berätta lite mer? Vad var ditt äventyr?
Ja, det ska vi få höra när som helst. Men du Simona, vi gör en klassisk cliffhanger tycker jag. Det brukar inte jag göra så ofta, men nu gör vi en sån. Louise, vi sätter oss och går och hämtar mer kaffe. Och sen ska vi lyssna på Simona när hon berättar vad var det för äventyr som var så himla coolt så vi tyckte det var dags att vara med dig här. Nu kör vi snart igång med fas 2. Så där då, då kör vi väl igång igen med nytt kaffe och nypudrad näsa och toktaggade för att lyssna på Simona när du tar oss med på ditt äventyr. Och vi undrar ju fortfarande lite grann, vad var det för äventyr? Berätta!
Så mitt äventyr var att upptäcka Sverige, självklart, eftersom jag är inte från Sverige. Och när jag flyttade hit då hade jag en stor lust eller drag att se mer alltså i landet, inte bara alltså stanna i Sundsvall eller Stockholm. Och då kom jag på ett fin idé att jag kan upptäcka Sverige genom att ta mig på egen maskin genom Sverige och besöka alla yttersta punkter, alltså den nordligaste, västligaste, östligaste, högsta, lägsta. Och så vidare. Och eftersom de ligger lite utspridda i hela Sverige, då var det perfekt äventyr faktiskt. Så jag var tvungen att ta mig från norrut till söderut på något sätt. Då kom jag på att jag kan cykla, självklart. Och sen...
Men vänta nu, Simona, vi måste ju få reda på, du kan inte bara så här... Vilka är de här ställena nu? Och sen måste vi ta reda på en annan sak också innan du berättar vart de här ställena är, för det undrar vi. Men du, jag skulle vilja höra, vad heter din man?
Min man heter Niklas.
Ja, man skulle vilja höra Niklas pitchtal om Sverige för att du skulle lämna Schweiz för att hänga till Sverige. Han måste ha fått in rätt mycket härliga, så här, lite skarvat här och var liksom.
Alltså, jag är en liten, jag är Sagittarius när man tänker alltså zodiac och sånt. Och, en person som ger spontant alltså beslut. Och när vi alltså pratade om vem ska flytta vart, så Niklas, min man, lovade att jag kan bo i Tjeckien, det kommer bli spännande och sånt. Men här... Så jag snackade om det i 2 år och jag blev ledsen. Och då tänkte jag, vet du vad, jag flyttar till Sverige, vi får se. Alltså, kanske det funkar, kanske inte. Alltså i det värsta fall flyttar jag tillbaka till Tjeckien. Då en dag stod jag på Arlanda med 2 väskor och ringde Niklas och sa, då så, du, nu är jag här, vad ska vi göra?
Är det sant?
Ja, alltså jo, jag tror han räknade inte faktiskt med att det kommer. Men det funkade bra, vi är gifta nu och har barn. Så.
Fy fan vad roligt, jag är här nu. Underbart. Okej, vad bra. Du Simona, berätta nu. Den nordligaste punkten, det är väl typ Treriksröset?
Ja,
eller?
Precis. Treriksröset.
Och sydligaste Smygehuk. Mm. Och det absolut bästa stället, det har du inte sagt, men det är Örebro. Det vet ju alla. Men det västligaste, östligaste, vad är det?
Västligaste är en ö i Stora Drammen.
Och det är en pytteliten alltså, klippa längst från kustöarna. Man måste paddla eller simma eller någonting dit. Och östligaste är också ön, och det är utanför Haparanda på alltså, de finska gränserna. Och den heter Kataja.
Och högsta är
Kebnekaise. Självklart, högsta är Kebnekaise och högsta är Nossabyviken i Kristianstad. Och ja, det är inte så spännande punkt, men det räknas.
Så du tog alla, eller?
Ja och nej. Jag faktiskt har inte lyckats att paddla hela vägen till Stora Drammen, och det är den västligaste punkt. Jag tog mig till Kosteröarna. Det var inte vad jag har räknat med. Det var att det var i juli och det är mycket båttrafik och alla galna människor överallt och stora båd och små båd och alla sånt. Så det var ganska jobbigt att paddla. Och sen det var supervind på västkusten, självklart. Och jag är inte så duktig paddlare. Jag har tränat och paddlat alltså kajak, men alltså, jag upplevde att det var så farligt för mig att ta mig hela vägen till Stora Drammen. Då vände jag faktiskt på Kosteöarna då, och det är alltså den västligaste bebott punkt från Sverige. Så Stora Drammen är fortfarande okay på min lista.
Ja, det låter väl bra. Men du Simona, vi tänkte bara flika in med en liten fråga gällande. Då gick ju Adventure Academy och gick såklart i den absolut bästa klassen. Vilket år var det?
2017.
Ja, det är såklart den absolut bästa klassen. Men du, Simona, du har också gjort en du har också gjort en hel del andra utbildningar. Kan du berätta om din liksom guideutbildningsdel och liksom lite såna här saker? Det vore kul att höra.
Ja, alltså jag är utbildad fjällledare och jag har faktiskt börjat redan alltså innan mitt äventyr, eftersom jag tänkte att jag måste tillbaka till min friluftsliv och mina passioner, eftersom som sagt, jag kommer från en pytteliten by och från landet och vi var ute jättemycket och min familj är jättemycket alltså sportsfamilj, min pappa är alpintränare, min syster också åkte skidor, jag har också alltså tävlat i skidor, så vi har gjort jättemycket när vi var barn och sen i ungdomsålder också. Men sen man blev vuxen, började jobba och man tappade bort lite den biten. Och jag kände att jag behöver det i mitt liv. Och då började jag utbilda mig till fjällledare. Och sen på den här utbildningen faktiskt, jag har träffat en kompis eller en som sa att jag gick Adventure Academy alltså förra året. Då började vi snacka, vad är Adventure Academy? Och tänkte jag, wow, det är precis för mig. Alltså, jag måste ha den här kick i livet för att alltså börja någonting nytt. Och då sökte jag till Adventure Academy med mitt äventyr. Som var också lite galet, eftersom jag har aldrig cyklat i mitt liv längre än 60 kilometer. Och nu skulle jag cykla typ 300 mil. Men som sagt, jag är lite galen och spontan i göra beslut.
Härligt. Men du vet, Simona, här i Sverige så är det så här att går man på en kurs tillsammans så är man kompisar med alla där. Det är så det funkar här i Sverige. Så du är bara, det är bara kompisar överallt. Ja. Okej, okay, du, det var ju kul att höra det där då. Men du, det här med att ta sig runt då, berätta. Hur resonerar du och vad hade du för olika sätt att ta dig fram genom Sverige och fyll in oss här och berätta.
Jo, alltså jag vet att det är ett utmaning, att det är någonting ny, att jag går outside the comfort zone, att det inte är alltså någonting som man kan uppleva på en helg eller en vecka. Och därför jag gick all in. Och när jag tittade på alla de sex punkterna alltså på kartan, då var det klart att alltså jag vill inte åka bil, eftersom det blir ingen äventyr. Alltså det kan bli äventyr, men jag vill njuta alltså naturen och ta in allt som kommer när alltså man färdas alltså genom landet. Och det bästa sättet är att göra det på sin egen sätt. Äntligen på cykel eller vandra eller sånt. Men för att vandra, det kommer ta alltså det det tar ganska lång tid. Och då cykel var en fin färdmedel för att cykla i lagom tempo, stanna vart man vill, tälta om man känner sig trött och bara också vara sin egen chef att besluta alltså hur mycket jag vill cykla på en dag eller så vidare. Inte ha så mycket press men fortfarande ta sig från en punkt till en annan. Så jag hade inga stora planer. Jag alltid på morgonen satt med en kopp kaffe alltså utanför tältet, tittade på kartan och tänkte idag jag kan kanske cykla någonstans här, hit och sånt. Och tälta, alltså det ser bra ut hit och dit. Men självklart under dagen man kan bli lite trött eller det börjar regna och så vidare. Så man måste alltså bestämma sig på kort varsel. Och det var också det äventyret för mig eftersom jag är en människa som tycker om att ha fasta planer. Så att vara igen alltså att måste anpassa sig en lite alltså situationer och väder och förhållanden, det var också någonting nytt. Så det var cykel som lockade mig att testa hur är det att cykla alltså så långt, hur kommer det kännas alltså i rumpa efter en dagträd till exempel och så vidare. Och det var jobbigt, men efter en vecka alltså, rumpan vänjer sig och sånt. Så cykel var den största alltså delen av min resa, men självklart för den västligaste och östligaste punkt, eftersom de ligger på öarna, då jag var tvungen att paddla. Och då hyrde jag kajak för att paddla alltså dit och tillbaka. Och den sista var också att ta sig till Kebnekaise, alltså det är svårt att cykla dit och tillbaka. Då gick jag och samma på Treriksråset. Så vi kom till Kilpisjärvi och man var tvungen att gå till Treriksråset och tillbaka. Det var spännande faktiskt redan med den här början av äventyr. Jag började i slutet av juni, jag tror det var en vecka innan mitt sommar. Och då räknade jag med att eftersom jag börjar med äventyr på Treriksråset, då jag kan ta båten. Alltså det är båt som går alltså på sjön lite grann, så man kan spara lite energi och sånt. Så jag tänkte, jag tar båten, kommer de 2 kilometerna till Treriksråset, där alltså ta hand på den här alltså ett röset och börja äventyr. Men jag kom till Kilpisjärvi och vi frågade när båter går och de bara skrattade. De sa nej, det ligger is på sjön, alltså det är ingen båt. Jag bara, jaså? Ja, då blir det en alltså tur och retur. Så det var en fin början av äventyr. Snackar som att vara förberedd och kolla allt innan man börjar, eller hur?
Ja, det är underbart. Men du, jag vet ju att Louise har ganska bra koll på ditt äventyr. Och Louise, jag tänkte bara lite kort, kan väl du bara dra lite om hur vi faktiskt jobbar med mentorskap och våra elevers äventyr på Adventure Academy? Det är ganska intressant faktiskt.
Jo, men absolut, det är klart att jag kan göra det. Och det är väl en av de fina grejerna som vi har med Adventure Academy, att varje elev får en mentor som följer med eleven under hela äventyrsåret. Och tanken med det här mentoradeptskapet är att man ska ha en person som man kan men dels skapa sig en relation till och som man kan bolla sitt äventyr med. Man skriver ju en projektplan där man dels planerar vad det är man ska göra, kanske inte alltid i detalj. Vi vill ju att man kollar upp saker, men vi vill också att man ska faktiskt, precis som du beskriver det, Simona, kunna vara lite spontan, men också att man ska kunna lösa problem längs med vägen. Det man gör också i sin projektplan är att titta på vilka risker som finns och vad som finns för konsekvenser med om de här riskerna skulle bli verklighet. Så att man kan göra en, vad vi kallar för riskmitigering eller minska riskerna. Och det här gör man hela äventyrsåret tillsammans med sin mentor och bollar sitt äventyr. Och det kan hända att man har en tanke om ett äventyr från början och så får man helt enkelt omforma den under året när man hittar ny information och man får ny inspiration också vad man vill göra kommande sommar då på sitt äventyr. Så det är en himla bra grej som vi har att man, och vi matchar också adept med mentor. Så ska man göra ett kajakäventyr, då har vi några instruktörer som är duktiga på kajakpaddling till exempel. Ska man simma någon långdistans simning så har vi några som är duktiga på det. Så vi matchar väldigt bra med adept och mentor.
Ja. Där uppstod ju då ett problem direkt med Simona. Hon skulle göra allt.
Vi har några instruktörer som är bra på det också. Men det är ju extra roligt att ha just elever på Adventure Academy som gör lite, men lite av varje faktiskt. Vad tyckte du, Simona? Funkade det bra att bolla?
Jo, jag tycker det var fantastiskt faktiskt att göra hela resan innan, alltså själva äventyret på papper och genom att diskutera och ha mentorn för att bara lyfta upp saker och tänka, eftersom om man är inte rutinerad, så jag var inte rutinerad äventyrare innan, alltså man är lite alltså små äventyr då och då, men när man är så stor äventyr, det är massor som man ska tänka på, och jag uppskattade jättemycket att jag kunde jobba med min mentor och verkligen förbereda mig innan. Och nu som utbildad fjällledare, alltså jag använder mycket sådana saker i mitt guidningliv, där jag tycker att planering är 70% av hela äventyr eller hela dagen ute, att man bör vara alltså förberedd för allt. Och just nu den här riskanalysen och vad kan gå fel eller hur jag kan agera när någonting går sönder och så vidare, det är jättevettigt, för att när man är i den situationen då man hade det redan i omtanke eller i mindset, då man vet att okej, nu jag vet inte, jag fick punktering eller jag har tappat bort någonting, hur jag kan alltså lösa den problemen. Så det var supercool att jag fick jobba under hela året, och vi tittade jättemycket på alltså här, hela projektplan och så vidare, och diskuterade back and forth och sånt. Så utan det, jag trodde att jag skulle inte lyckas kanske hela äventyret, alltså ge upp efter en vecka.
Men du, Simona, nu vill vi höra vidare då. Vad hände då? Du startade uppe i Treriksröset och sen tog du direkt ut med kajak till den här ön. Och sen fortsatte du på cykel söderut då, eller och rumpan fick sen en stöt där i början och sen kom tillbaka. Hur var det annars då?
Så precis, jag började på Treriksröset och nästa stopp var Haparanda och Kataja, 50 mil söderut. Och den första, nästa stopp var faktiskt Kebnekaise, eftersom då den är på väg. Så jag cyklade från Treriksröset till Kiruna, Nikkaluokta, och där lämnade jag cykel och gick mot Kebnekaise. Och det var skönt, eftersom jag tror det tog mig 5 dagar på cykel till Nikkaluokta, och sen alltså det var 4 eller 5 dagar utan cykel för att bara alltså lite alltså avlasta rumpan och allt och faktiskt fatta vad som händer. Men jag tror min största aha-upplevelse var den första dagen i, alltså är det andra dagen på Treriksröset, alltså efter Treriksröset, när jag skulle börja cykla, då var det snön i luften, alltså i juni, man bara tänker oh my god, alltså 3 grader eller någonting, och då började jag cykla och rulla iväg, och det är ingenting där, alltså det är bara raka vägar och ingenting. Jag tror jag har träffat en bil under hela dagen, och efter 30 kilometer då är jag bara fattade, alltså vad har jag gjort? Alltså nu ska jag sitta på den här jävla cykeln i typ 30-40 dagar. Jag kommer inte palla det. Alltså jag var redan trött. Jag var redan trött efter de 30 kilometerna. Och då tänkte jag, det kommer bli verkligen spännande om jag kommer kunna cykla hela vägen till Smygehugg. Så de första dagarna det var bara alltså att vänja sig att okej, nu har jag ont i rumpan, nu har jag ont i knäna, alltså det går jättelångsamt eftersom man cyklar inte så fort när man har en stor bagage på cykeln, man kan inte cykla så fort, så det går långsamt, man är hungrig, man är trött hela tiden, så första veckan var jobbigt, och sen kom jag till Nikkaluokta och då bara okej, nu ska jag bara bestiga Kebnekaise. Så det var det var spännande.
Men du, Simona, om man Jag som inte kan så mycket om tjeckiska bergen och så här höga tjeckiska vad kallar man det för? Tjeckiska bergskedjan eller vad kallas det?
Alltså högsta berg i Tjeckien är 1600 meter, så det är inte så höga berg. Och de är mer kuperade och mycket alltså skog. Och man har nära till samhället nästan hela tiden. Så om det är någonting som händer inom några timmar, halv dag, man är i dalen i en liten stan eller byn. Så när man vandrar i Tjeckien eller åker alltså cykel, recyklar, mountainbike och sånt, då det är mest de dagsäventyr. Många till exempel alltså ger alltså äventyr på cykel och sover i något hotell och så vidare. Men man får inte uppleva den här storslagna naturen i Sverige, för där man känner sig verkligen ensam. Det är ingen där. Och i Tjeckien hela tiden det är någon folk överallt, om man är i bergen eller alltså oavsett. I Sverige man verkligen känner sig okej. Okay, nu står jag här och det är ingen här och jag är så pytteliten och det är så stor natur överallt. Och det är häftigt tycker jag. Det var någonting som jag tyckte jättemycket om när jag cyklade genom Sverige. Att man, ja, det är skrämmande men superfin känsla när man är ensam och det är lugnt och tyst. Och man är, ja, man måste bara hitta sig fram och hjälpa sig själv. Det är ingen annan som kan hjälpa dig. Alltså, eller man, ibland om man har alltså mottagning, självklart man kan ringa. Men också på min resa det var några kilometer där man har ingen mottagning alls. Så,
Ja, men det är, jag tycker det är kul att du upplever just det här. Jag tänkte jag skulle faktiskt dra en storytime idag senare. Vi avslutar ju alltid podden med en storytime och då tänkte jag faktiskt berätta om en situation där jag var precis med om det här när jag åkte rullskid genom Sverige. Att man blir ju, man kan ju bli lite trött och rädd och det kan vara lite påfrestande att vi har den här fantastiska vildmarken som man upplever på ett helt annat sätt när man är ute i den, antingen på cykel eller på rullskidor som jag var och så här. Så det är kul att du upplever det här. Vad händer sen nu då? Vill du fortsätta söderut?
Sen kom jag till Haparanda och det var wow, vilken stor stan. Alltså plötsligt det händer, alltså det är folk överallt. Och man kan gå och fika eller köpa sig lunch. Då var det från Haparanda planen när jag ska paddla mot Kataya. Men jag hade lite problem att få tag på kajak. Eftersom, ja, det var något problem med, alltså, med kajakuthyrning som jag hade förbokat. Så en dag innan Haparanda, jag tror vi var i 20 kilometer från Haparanda. Jag visste fortfarande inte om jag kan paddla kajak eftersom jag hade ingen kajak alls. Så jag sov någonstans på något camping och ringde överallt. Och sen vi fick tag på, eftersom min man var med mig då, han har filmat mitt äventyr delvis, så där han har varit med mig och jag ville också ha honom när jag paddlade, att han kan åka båt för säkerhets skull. Så vi satt där på campingen och tänkte har jag ingen kajak, jag kommer alltså behöva simma, jag vet inte hur jag kommer klara de 15 kilometerna till Kataya. Alltså det var lite svårt, ringde överallt. Och sen hittade vi en finsk äventyrare som hade en båt och en jättegammal kajak utan rot. Han tänkte, ja, jag kan alltså låna båda två här och jag kan alltså komma till Haparanda och ni får paddla. Men båten var den här båten som man faktiskt kör på ön, alltså i floden. Det var alltså den här lång båt, inte båt som kan alltså köra i på havet. Det var jätteostabilt. Så när jag paddlade i den kajaken som jag hade svårt att roda med, jag var rädd för min man eftersom han satt i den här träbåten som var super pytteliten och jätte inte tjock alls. Och det bara alltså vinkade sig så med allt kamera och utrustning. Och jag bara tänkte, alltså han kommer kapsisa. Alltså det kommer gå inte så bra. Men i början det var superfint att bara alltså, paddla eftersom det var ingen vind. Och som det blir till slut, det kom mycket vind och vågar. Och min man bara tittade på mig och han sa, vet du vad? Jag måste alltså nu åka till alltså den här jävla sjön eftersom, eller ön, eftersom annars jag kommer aldrig klara det sig. Så hej då, you are on your own. Så han bara...
Är det sant? Han lämnade?
Han bara lämnade. Han drog.
Han drog. Han bara lämnade mig alltså mitt i alltså havet. Jag har med ett kajak. Jag bara tänkte, okej, så jag hoppas jag kommer alltså fixa det här. Så, men det gjorde jag så småningom. Så när jag kom tills ön, han stod där alltså på stranden och bara vinkade. Bara, vi har klarat det. Så det var, jag tror det var det mest dramatiska moment i hela äventyret.
Det låter ju nästan som att det var tuffare för han.
Jo, han var ganska rädd. Och sen, det var samma på väg faktiskt tillbaka från ön eftersom det var ovädret på gång och lite och så storm som ska börja 11:00 på nästa morgon. Vi sov alltså på ön. Så han vaknade med 16:00 bara, nu måste vi börja paddla, nu måste vi alltså tillbaka innan stormen kommer. Så jag sov nästan typ 4 timmar max och sen paddlade tillbaka. Så det var alltså östligaste punkten. Kataya med mycket mick och vind. Ingen där. Alltså på den här ön där det finns ingen alltså byggnad eller något. Det finns ingenting. Bara mick och skog.
Mycket mygg i Norrland. Men du, jag tycker det mest var spännande att relationen höll än att han lämnade det där. Du verkar vara en väldigt förstående fru.
Jo, alltså jag var rätt för honom. Alltså om ni såg honom i den här båten, ni skulle förstå. Så jag tänkte, jag har ett trick i kajaken. Han verkar att ha ingen koll på att åka den här båten, så det är okej.
Okej, okay. Och sen vet jag Simona att när du skulle till den västligaste punkten ute i Göteborgs skärgård, då var det också ganska stökigt och rörigt.
Jo, precis, alltså det var mycket fint som på västkusten brukar vara. Och det är stor skillnad mellan att paddla alltså på östkusten och västkusten. Och det var mycket vind, vågar och båttrafik. Så jag kom till Strömstad. Och där bodde jag på något campingplats och helt upp kajak. Och igen alltså tänkte att jag kan ta alltså den västligaste punkt på 2 dagar att paddla dit, sova på Koströna och paddla tillbaka. Men det är ganska stor mellan alltså fastlandet och Koströna. Det är nästan 3-4 kilometer alltså öppet havet. Och det var lite läskigt att paddla faktiskt. Och då min man följde igen med. Alltså han följde med mig från Treriksröset till Haparanda. Och sen cyklade jag den här liten bit från Haparanda till Strömstad själv. Han kom till Strömstad eftersom han ville igen dokumentera alltså mitt äventyr. Och då paddlade han också. Så vi hade båda 2 kajaker. Ja, och då var det lite alltså läskigt med de stora båtar eftersom jag har inte upplevt det förut. Att igen, att komma från Tjeckien, man inte paddlar havskajak. Alltså för mig det är det helt nytt sak att paddla kajak och det är jättekul, jätteroligt. Men jag kände mig att jag har inte erfarenhet för att kunna ta mig på säkert sätt alltså hela vägen till Stora Drammen. Och då, eftersom vädret ser inte fint ut för de nästkommande dagar, man har lite press på sig, man måste alltså gå vidare i sitt äventyr, man kan inte stanna många dagar, då är jag tvungen att vända. Och det är någonting som jag kanske kunde eller ville göra bättre alltså nästa gång, att i mitt äventyr jag hade inte så många reservdagar, så jag hade den här konstant push om man behöver det, alltså att om någonting går sönder eller väder är inte på din sida, då man måste ha lite mer dagar att bara alltså vila och vänta.
Men du Simona, tiden går så otroligt fort. Det är så kul att höra om dina äventyr här. Men någonstans sen så då kom du dig för att vända tillbaka in mot land och ta dig ner till södra Sverige på cykel då igen, eller?
Ja, precis. Så från Strömstad, jag cyklade igen den västkusten. Cykelled som heter Kattegatleden, jättefin alltså led. Alltså äntligen man är inte oroad för alltså biltrafik och jag njut bara alltså cykla västkusten. Det var fantastiskt och jag vill komma tillbaka där. Och någonstans under Halmstad började jag igen korsa Sverige mot ostsidan till Kristianstad och Nossabyviken och ditåt. Och jag kommer ihåg att faktiskt jag låg lite bak i tiden eftersom mitt äventyr tog 6,5 veckor. Men på jobbet jag tog tjänsteledigt för 5 veckor. Och då någonstans i Strömstad jag visste alltså jag kommer inte hinna det. Alltså det är jobbigt. Då ringde jag min chef och sa, du, jag har dåliga nyheter, jag är fortfarande inte alltså klar, jag har typ en vecka, jag måste cykla en vecka mer, alltså jag vet inte hur jag ska lösa det, jag vet att jag ska vara på jobbet på måndag, men det kommer inte hända, jag måste cykla vidare. Och hon bara alltså sa mig, vet du vad, vi följer det på alla sociala medier, om du inte vill göra det för dig, du måste göra det för oss, alltså du måste cykla vidare.
Vilken fantastisk chef, det är ju underbart att höra.
Jag vet, och jag var så, alltså det var så stor lättnad, jag behöver inte cykla till 50 mil på 2 dagar. Då fortsatte jag cykla och också fortsatte njuta, men jag var också alltså ganska trött. Jag vet att någonstans där i Småland och så jag tänkte, alltså nu pajar jag inte, alltså allt min kropp alltså var slut och jag var tvungen att cykla alltså 10 mil per dag för att hinna. Men alltså man hittar krafter, alltså den här målet var närmare varje dag. Så jag tänkte, nu måste jag bita ihop och fortsätta cykla. Men jag vet att jag hade många alltså kämpiga moment där alltså till slutet. Den sista veckan, det var ganska kämpigt. Och sen när man kommer till Nossabyviken och det är ingen alltså jättestor punkt där man alltså kan, vill verkligen fira, då är det bara okej, checkt, nu fortsätter vi till Ystad. Så man fick inte så stor belöning för den alltså näst sista punkten. Och den... Och den, så var det plötsligt sista dagen, alltså från Ystad till Smygelhuk. Och jag blev nästan melankolisk. Alltså man vet att det är sista dagen. Och alltså med varje kilometer, alltså man är närmare till slutet. Och jag kände, alltså jag vill inte sluta. Alltså det är så cool att bara cykla genom den här öppet landskap. Och i Österland med alla alltså rapsfältet och fin väder och allt, alltså det var så fantastiskt alltså till slutet att jag tänkte, jag vill inte cykla faktiskt, jag vill inte alltså någon Smygelhuk, jag vill fortsätta. Så jag vet att jag har gråtit alltså hela den sista dagen innan jag kom till Smygelhuk. Och fick den här alltså post-adventure depression redan den sista dagen.
Ja, det är underbart. Du Simona, tack så hemskt mycket. Jag och Louise har bara kanske några små funderingar som vi skulle vilja ta med dig innan vi släpper iväg dig ut i Årefjällen. Men en fråga som vi har lite grann som skulle vara kul att få höra, det är så här. Du kommer från Tjeckien och uppväxt i Tjeckien och där har man en annan syn på allemansrätt och sådana här saker. Och så kom du till Sverige och din man och så vidare gjorde det här äventyret och så vidare. Men om man jämför dina upplevelser från din ungdom eller dina år i Tjeckien mot den här tiden som du nu har varit i Sverige 10-12 år här. Vad skulle kunna vara de största skillnaderna och, som du har upplevt?
Jag skulle säga att det är den här storslagna naturen som man har svårt att föreställa sig om man har inte varit i Sverige eller Norge eller Finland förut. Att det är så stor yta och man är själv ensam utan något mottagning. I Tjeckien, alltså man ger mycket äventyr och Tjeckien.
tycker är mycket alltså friluftsfolk, så vi är massor för uteäventyr, men där är de dagsäventyr på ett trixet där man alltså går och så alltså vandrar lite grann då, eller åker cyklar eller sånt, men det är inte så att man tänker så mycket på säkerhet och att man det kan gå så mycket fel eftersom vi har så nära till hjälpen och så vidare. I Sverige för mig, det var mycket i början när jag skulle behöva att bara ställa mig om att hej, om det är någonting som händer nu när jag är ute på fjället, alltså har jag allt med mig som behövs för att klara mig om jag har ingen mottagning och så vidare. Så man verkligen måste vara självgående i Sverige.
Jag funderade på en annan sak, Simona. Det här stora, långa äventyret du var ute på och arbetsplatsen var med dig och hejade på dig. Vad ledde det till för förändring för dig att vara ute så här länge och upptäcka Sverige?
Jo, det var faktiskt en stor förändring i mitt liv eftersom när man är ute så länge och själv, man har mycket tid att fundera och fundera, är det liv som jag vill leva, alltså på kontoret i storstan, eller vilken liv vill jag ha? Och det blev mer och mer tydligt för mig att alltså friluftsliv och vara ute i naturen, det är en stor del för mig. Jag kan inte vara utan det. Så när jag kom tillbaka till jobbet, jag tror jag är en annorlunda person, så det var jättemycket en stor reset för mig att tänka på den här livskvalitet. Vad är livskvalitet för mig? Och för mig är det att vara närmare naturen. Och oavsett att jag fortfarande jobbar med vad jag jobbar, jag har kommit till att jag jobbade 75% innan jag blev gravid för att jag kände att jag vill guida mer och vara ute. Jag har ställt massor av saker på jobbet och jag är jättetacksam att de alltid alltså, säger att jag kan göra, jag får göra sådana saker. Så jag har en trygghet i en fast jobb, men jag kan göra det som jag brinner för. Och det är friluftsliv, uteguidning och det är mina egna äventyr. Så Adventure Academy äventyr var för mig en stor livsförändring och det är jag tacksam för eftersom jag har hittat tillbaka till mig själv och mina värderingar och min, ja, vad är min livskvalitet?
Det är ju helt underbart att höra. Jag får lite rysningar. Ja, det är ju fantastiskt.
Snack om att slina öppna dörrar för Louise.
Ja, men det är helt underbart att höra. Och just det här är ju liksom, det är ju vad som driver mig att få människor att vilja vara ute mer i äventyret. Just det där att hitta, vad brinner jag för? Vad är mina värderingar? Vilken sorts liv vill jag leva? Och det är inte alla som vill hoppa av ekorrhjulet. Men man kanske vill göra någonting mer än bara vara i ekorrhjulet. Och du beskriver det så fantastiskt bra. Tack så jättemycket, Simona.
Tack själv, Simona. Det är toppen att höra dig. Och vi är så glada att vi får lyssna på dig. Och vi är framförallt glada att du har valt att stanna i Sverige istället för Tjeckien. Inget fel på Tjeckien, men Sverige är fett bra.
Jag håller med. Och jag kan inte föreställa mig att flytta tillbaka till Tjeckien. Alltså, Sverige är mitt land nu. Jag tror jag har varit i så många platser i Sverige som en vanlig svensk har inte varit än. Så, så ja, jag känner till Sverige ganska bra just nu.
Veckans fråga!
Du måste våga ställa veckans fråga.
Veckans fråga!
Då var det dags för veckans fråga, och som vanligt när det är dags för veckans fråga så saknar jag alltid Linda. Men Linda har hjälpt mig, Louise, och frågan har landat ner hos Louise. Och vad var den idag, Louise?
Ja, men frågan den har att göra med att gå på topptur, och det är ju någonting vi gärna vill göra så här när det är vårvinter. Så frågan lyder så här, vad ska jag ta med mig när jag ska gå på topptur? Vilken utrustning är bra att ha med sig?
Och då har vi med oss Simona.
Ja, men Simona som är toppturguide. Jag tänker att de tre självklara sakerna, det är just badesond och transceiver så man kan hantera en lavinsituation. Men vad ska man ta med sig mer tycker du är smart, Simona?
Ja då, då skulle jag säga att tänka på säkerhet. Och jag alltid har med mig en vindsäck, speciellt när man turar i Sverige. Eftersom väder kan vända jättefort så man kan gräva sig in i snö eller alltså söka skydd. Den andra saken är karta. Självklart alltså, vi har massor av telefoner och alltså alla appar och så vidare, men mottagning igen är inte överallt, och att ha karta och kunskap hur man använder karta är essentiellt i Sverige. Och sen alltså, det är massor av prylar som man kan ta med sig, men jag brukar alltid ha en extra tröja och vantar. Då man svettas mycket och man kan bli kallt jättefort, och det är alltid bra att till exempel när man går upp på toppen och sen byta alltså tröja eller vantar för att vara, behålla värme. Så det är mina tre saker som jag kan tipsa om.
Gud vad bra. Och då, även om Louise inte ställer frågan till mig, så tänkte jag bidra med vad man alltid ska med sig upp på fjället. Och det kan ju Louise skriva under på, det vet jag. Och det är kaffe och bulle. Sen är man hemma.
Såklart. Och jag håller med. För det där är faktiskt en liten säkerhetsgrej också. Mm. Även om jag inte är en fan av varken kaffe eller bulle i vanliga fall. Så på topptur eller på fjälltur så ska man alltid ha med sig någonting varmt att dricka. Och någonting sött energiintag. Så där är ju kaffe och bulle fantastiskt bra. Även för säkerheten.
Absolut, och man uppskattar det så mycket. Jag känner att mat och bullar och kaffe smakar alltid bäst alltså när man är ute. Så.
Ja, det gör det. Det är faktiskt sant. Och man uppskattar och njuter av det. Men det kan man göra vilken dag som helst. En bra bulle eller en inte så bra bulle är alltid gott. Hörrni, det var dagens fråga. Tack så mycket.
Tältskvaller.
Då var det dags för skvallerfia, eller Louise. Och det är inte så mycket skvaller heller, utan det är tankar och funderingar kring saker som vi tycker är lite skvalleraktiga, men som är viktiga att prata om. Och då ställer jag ju frågan till dig, skvallerfia. Hörru, vad har du för skvaller idag? Vad har du tänkt?
Jo, men Fia Loisan, hon har faktiskt ett skvaller idag. Fia Loisan här, som bor i fjällvärlden, vill skvallra om säsongerna. Det är ju nämligen så att påsken är slut. Det är påsklov för stora, fortfarande här då när vi spelar in, så är det fortfarande påsklov för stora delar av landet. Men sen stänger skidanläggningarna i slutet av påsklovet. Det är alltså mitten av april. Och det kommer inte fler gäster upp till fjäll, så åker skidor framförallt i backarna då. Så då stänger skidanläggningarna. Och det här är ju någonting som jag och många med mig tycker är så konstigt. Därför att det är nu det som allra finast. Det är vårvinter, det är långa dagar, ljuset är fantastiskt. Det finns hur mycket snö som helst, både i backar och i längdspår. Och nu är det ingen, typ ingen i alla fall, väldigt få som vill komma upp hit och åka skidor. Däremot så i slutet av oktober, november, då är det proppat med folk som åker på en liten, liten plutt med snö. På spår eller i backarna. Så att mitt tältskvaller för den här veckan är: varför är det så få som kommer upp och åker skidor på den bästa säsongen, vårvintern? Det är nu det är som allra bäst.
Men jag håller med dig till 100%, och det finns faktiskt en dialog som både du och jag vet om kring det här fenomenet, att man lägger massor med pengar på att spruta upp dåligt preparerade backar och skidspår, och så tvingar man sig ut och åka när det är skitdåligt väder och kolsvart, istället för att skjuta på säsongen och be FIS, som egentligen är ytterst ansvariga för tävlingssäsongsplaneringen, att skjuta den här säsongen ifrån att den börjar i slutet på oktober, november, till att den ska egentligen då kanske börja lite senare och fortsätta in i april. Vilket hade varit mycket, mycket trevligare för alla som vill hålla på med vinteridrott egentligen. Så din spaning, Louise, den är 100% rätt, och jag hoppas verkligen så småningom att vi kommer komma fram till att vi får skjuta lite på det här, och vi kan njuta av den här, inte bara att njuta av den för att åka ut och ha skjul, utan det kan även finnas vinterstudio, tävlingar och möjlighet att liksom lägga lov och såna här saker i den här framöver också. Så,
men det är ju så att folk ser på tv, det vill man göra. Så är det vinterstudien på tv, då vill man åka skidor. Jag har faktiskt hört ett rykte om att det handlar om att fotbollssäsongen, att de tv-slottarna, som, att det börjar komma nu då. Så att då måste vinterstudien vara klara. Att det är någon slags tv styr över, eller tv-tiderna styr över längd- och alpinsäsongerna. Men det känns ju också som att det där borde ju ha förändrats rätt mycket de senaste åren.
Ja, det finns säkert ganska mycket saker som påverkar sådana här ganska cementerade beteenden i så här, och många som har åsikter. Men jag är ganska säker på att Donald Trump också har ett finger med i spelet.
Ja, förmodligen. Mer skidåkning på våren helt enkelt. Aha.
Ja, det håller jag med om. Gud vad härligt, bra spaning. Ja, verkligen. Tack så mycket, Louise.
Storytime med Fredrik.
Välkommen till Storytime, och idag så ska jag faktiskt då, som jag gjorde en cliffhanger på, prata om när jag startade i Sveg. Jag åkte rullskidor ifrån Karesuando ner till Smygehuk, och jag åkte ungefär 10 mil per dag, och jag åkte från norr till söder, och hade då en partner och sponsor som heter Vasaloppet, vilket då gjorde att jag var tvungen att försöka ta mig till starten, för att tälta vid starten på Vasaloppet, och sen åka från Sälen till Mora på rullskidor, vilket jag inte hade gjort. Så det betyder att jag då var tvungen att göra en liten avstickare. När man egentligen då kommer till Sveg, så är det naturligt om man nu ska försöka ta sig till Stockholm eller söderut, att man fortsätter rakt söderut. Men i det här fallet så var jag tvungen att ta mig ner till Sälen, och då finns det egentligen bara ett sätt att göra det. Det är att åka till Särna. Och jag hade inte tänkt så mycket på det, utan det var liksom bara att planera in det och hade tittat på kartan, och det fanns en väg som då jag skulle ta. Och ja, så jag började då liksom ta mig då, åka den här vägen. Jag bodde på en camping i Sveg och gick upp på morgonen och såg till att käka lite frukost och så vidare, och sen började då staka iväg mot Särna. Och grejen var dessutom då att den här vägen, det var 94 kilometer, och det var ju bland det jobbigaste jag gjorde på hela den här resan faktiskt. Och det berodde på massa olika saker, men jag hade inte riktigt kollat av läget. Så jag hade, det finns bara ett ställe som heter Lillhärdal i princip på hela den här vägen. Jag hade liksom inte tillräckligt mycket dricka med mig, jag hade inte tillräckligt mycket mat, jag hade inte tillräckligt mycket godis, jag hade liksom inte planerat det här riktigt. Så jag sätter igång där, och det är alltså 94 kilometer, och det är ganska mycket höjdmeter. Det är liksom upp för ett fjäll i princip, det ser precis ut som så. Så det första 5 milen var typ uppför, och sen var det 4,5 mil nedför, typ slagmota. Och det var motvind, och det var ensamt. Jag mötte två bilar, en långtradare och en norsk sån här husbil. Det var det enda jag mötte på hela dagen. Så till slut, när jag då höll på där, så fan, fick jag ett sånt där bryt liksom. Jag bara, jag pallar inte längre, det här suger fett. Så jag bestämde mig för att bryta. Så där bröt jag. Och var jävligt förbannad och sur och ledsen och trött, och bara tyckte att nej, nu orkar jag inte längre. Så då tar jag upp telefonen och ska försöka liksom på något sätt ringa. Jag tänkte att jag ringa Elisabeth, sen tänkte jag ringa en taxi eller så här. Och då finns det ingen täckning heller, såklart. Så jag var liksom utan dricka, utan mat, utan godis, utan täckning. Så där satt jag på en jävla stubbe vid vägen. Och sol och myggor. Så till slut kan jag inte ens, jag måste ju vidare, det händer ju ingenting. Så jag tänkte, jag får väl täckning snart, så jag kan få tag i en taxi, eller bara orkar inte. Ingenting hände, ingenting. Det kom ingen bil, det kom ingen täckning. Så efter 94 kilometer så sladdade jag in i Särna, arg som ett jävla bi, helt färdig, och bara, jag orkar inte längre. Det var helt stört jobbigt, och det var nog den jobbigaste rutten som jag hade genom hela Sverige. Dålig asfalt, uppför, motvind. Så hörni, det kan jag rekommendera er att skita i. Åk inte från Sveg till Särna på rullskidor. Eller egentligen inte på cykel heller. Det är inte speciellt kul, det är bara skog. Och du träffar ingen, du har ingen täckning, och det finns ingenstans i princip att stanna. Så att det var en tuff dag för mig och jag kommer aldrig glömma den. Och jag kan väl lite förbanna min egen ignorance att jag inte hade bättre koll på läget och mer planering. Men så var det i alla fall. Jag kom igenom, jag var bra trött och sen så småningom så kom jag ner och fick ta en natt på Vasaloppsstarten, vilket var underbart. Och sen så småningom kom jag till Mora och då började jag känna att jag kom till civiliserade trakter igen, vilket var härligt. Så hörni, tack för idag och ha en underbar dag. Snart kommer nya avsnitt också såklart av Träning och Fika och kram på er där ute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch. Så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!